Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag bytte till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det såhär,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till Djävulspodden. Alltså det här är ju en specialpodd som då och då kliver in och byter ut inte din morsa. Inför sommarledighet, midsommar och också inför jul har vi gjort. Och här lägger vi liksom särskilt fokus på beroende och på anhörigskap och medberoende. Och vi ska helt enkelt prata om överlevnadsstrategier inför semestern. Alltså juli månad är månaden då Systembolagets vinstsiffror toppas. Svenskar älskar att dricka sig igenom semestern. Det här innebär ju för alla som lever med en aktiv alkoholist i familjen eller en person som kanske håller på att utveckla beroende, får en jävligt tuff tid framför sig helt enkelt. Vi brinner ju för de här frågorna och har gjort det sedan 2014 när vi spelade in dokumentärserien Djävulsdansen.
Man får inte glömma och påpeka att det ofta handlar om blandmissbruk också. Att, jag menar, det ena går ju hand i hand, psykisk ohälsa till exempel, sjukdom, utanförskap, fattigdom, triggar igång missbruk och beroende såklart. Liksom. Mm. Så det är ju en härva.
Det är
sommaren
det.
Är inte alltid så himla himla roligt. Välkommen hit, Agneta Trygg.
Tack så mycket.
Pionjär kan vi säga.
Du har ju skapat eller initierat stiftelsen Trygga barnen. Kan du berätta lite grann om varför ni startade Trygga barnen?
Jag var gift med en man som var jätterik och jättesnygg och hade reklambyrå. Han var aldrig full och han var alltid snyggklädd. Och han sluddrade aldrig. Så det var jag. Och jag märkte ju då efter ett tag att det var någonting som var konstigt. Men det tog ju ett tag. Och det var faktiskt min mellandotter som jobbade i England som ringde hem till mig och sa, om inte du lämnar vår pappa så föraktar jag dig.
Din mellandotter?
Ja, Ida.
Hur lång tid tog det innan du förstod? Eller var det Ida som liksom tvingade dig att förstå?
Ja, det kan man nog säga. För att när jag tänker tillbaka så var det säkert 5 år som jag levde i medberoende. När vi käkade middag och jag började förstå att han drack lite för mycket och han ville att jag skulle dricka. Då vågade jag inte, jag ville liksom inte säga nej då, för då blev han sur. Så då började jag ha ursäkter så här att jag måste bara gå och hämta en sak i köket. Och så tog jag mitt vinglas, hällde ut det i slasken och fyllde på äppeljuice. Så att inte han, jag ville inte störa honom. Det här,
wow.
Ja, men det här är så typiskt medberoende, att man bara ska se till att allting blir lugnt och framförallt för barnens skull. För min yngsta dotter som då bodde hemma, jag ville ju inte att hon skulle märka, men hon hade ju märkt för länge sedan. Så att, tänk om vi hade börjat prata om det här på en gång. Och det är därför jag tycker det är så viktigt.
Så att ni gick kring där, du trodde att du upprätthöll liksom någon fasad, du spelade med, verkligen tycker jag ganska avancerat ändå. Att du kände att du inte ville förstöra stämningen. Och det här är ju någonting som jag tycker att vi kan återkomma till nu inför sommaren.
Det här skulle jag säga medberoendet i dess rena form. Och, att man försöker hålla liksom homeostas, det vill säga jämvikt. Ingen får bli arg, ingen får bli upprörd, ingen får bli liksom skapa dålig stämning. Och där tassar man runt och går in då i djävulsdansen så att man faktiskt underlätta för den personen som har ett begynnande beroende att utveckla det. Alltså man stillar att det finns vin hemma, man kanske liksom, ja men jag tänker på min mamma som ju gärna ville att min pappa skulle ta ett järn för att han blev då känslomässigt lugn, tillgänglig, han liksom, ångesten gick ner och han blev kärleksfull och härlig. Och det visste hon ju att så här, nej men gud, det är lika bra att han får dricka 2-3 glas vin. För det är då han kommer liksom slappna av i det här sammanhanget.
Då försvinner svärtan.
Så att man egentligen då matar den björn som sover på något sätt. Och det här är ingenting man gör av ondo, utan det här gör man ju av ren okunskap. Och man gör det för att skapa en känslomässig miljö som inte är upprörd och agiterad. Så syftet är ju från början liksom gott. Det handlar ju om att släcka bränder och vilja skapa någon slags...
Jo, för jag kommer ihåg den första julen som du började... För jul, som ni pratade om, är känsligt och midsommar. Men vår första jul, det var när jag förstod liksom att vad kommer hända nu? Då vet jag ju att när sillen kommer fram, då ska nubben fram. Och det, du vet, det ska dricka. Så då tänkte jag, vad gör jag nu? Så då gick jag och pratade med Hans. Kan vi tänka oss äta något annat? Är det någonting du skulle kunna vilja ha istället? Ja, skaldjur. Ja, tänkte jag. Gud vad bra. Och då åker jag in till hallen och handlar en jättefin middag och allting. Men då måste vi köpa ett extra gott vitt vin, kom det från Hans då.
Kan vi bara stanna där? Det hjälper inte hur mycket vi än försöker om beroendepersonen inte själv vill. Och nu pratar vi just nu om alkohol, men i mitt fall, mitt ex, så handlade det ju om andra droger. Men exakt samma tanke hos mig undermedvetet. Men låt honom då göra det, så kan vi höra lite mysigt och lugnt och generöst liksom.
Ja, och jag tänker att när vi är inne på det så kan man ju fråga sig själv, vad är det man är rädd för?
Mm.
För att det här kan ju förutomstående te sig som att man är liksom tandlös och ja, men feg som inte vågar konfrontera och inte vågar liksom ställa krav eller sätta gränser. Men då ska man veta att det man är rädd för, det är ju framförallt aggressivitet, skulle jag säga. För att en person som redan har gått in i ett beroende uppvisar ju en mängd olika typer av beteendeförändringar där impulsivitet och aggressivitet och irritation är mycket, mycket större utbrett. Så får man inte tillgång till sin drogsubstans eller sitt beteende, om man kanske har ett spel- eller sexmissbruk, så kommer det följas av alltså frustration och aggression.
Mm.
En person som har siktet inställt på en nubbe till sillen eller det goda glaset med vin till skaldjurslunchen, och så säger man, nej, jag kommer inte köpa någon vin, då kommer det bli konflikt. Mm. Och det är det man är rädd för. Det är det man tycker är obehagligt, att stå i det där. Och den konflikten, någon beskrev det för mig, jag minns inte vem det var, men uttrycket är så otroligt jävla, alltså det har öppnat ögonen för mig, manipulativ konflikt.
Mm.
När man drar igång en konflikt för att få förse sig med sin drog. Och de här manipulativa konflikterna ökar ju i liksom omfång, i utsträckning och i frekvens. Så att till slut, livet med en aktiv missbrukare handlar väldigt mycket om konflikt. Därför att de måste ha anledningar hela tiden att få dricka. Och en konflikt skapar upprörda känslor, och alla substanser och beteenden då som man kan missbruka är ju känslodämpande. Så den manipulativa konfliktens liksom, ja, men det man vill med den, det är att röra upp känslor så att man ska kunna dämpa dem med alkohol eller droger. Mm. Så livet tillsammans med en aktiv missbrukare handlar sjukt mycket om att vara i någon form av konflikt. Och det kan vara liksom tyst konflikt. Man ska inte glömma bort att ghosting eller gaslighting, när man går runt och är tyst och inte pratar om det där, det är också en typ av
till
konflikt.
Ännu värre, skrik heller lite.
Ja.
Det där tysta, så många barn också vittnar om att så här, att gå på liksom krossat glas, att inte förstå inte vad som har hänt, men ändå förstå att ingen säger till oss som barn vad det är som händer. Det känner jag ju igen från min egen uppväxt, att så här, mamma stod och liksom grät bakom någon, ja, någon litet härbre i Dalarna, för pappa hade blivit för full och gjort någon galenskap liksom. Även om de flesta traditioner liksom som påsk och jul och midsommar och all pingst och allt vad det är, såklart triggar igång liksom den beroende personen, så kan, för mig är det väldigt betingat med just jul och midsommar.
Mm.
Sommarmånaderna, när allting är så ljust och enkelt och ändå så norrenst på något sätt. Och ni har ju den här stiftelsen, ni finns på flera olika ställen i Sverige.
Mm.
Och,
vi ska säga att det är två stiftelser nu för tiden. Det är ju Trygga Barnen och Trygga Vuxna.
Ja, alltså, Trygga Barnen, jag är ju inte aktiv på det. Jag var med och grundade Trygga Barnen.
Mm.
Jag jobbar inte aktivt med Trygga Barnen.
Mm.
Men anledningen till att jag startade Trygga Vuxna, det var just det här för att barnen fick så himla bra hjälp hos Trygga Barnen. För Trygga Barnen har grupper från 7 till 25 år.
Mm.
Och det är också någonting som jag verkligen vill berätta, att varför till 25?
Mm.
För att vi anser inte att du är vuxen bara för att du är 18.
Nej.
Utan du ska fortfarande, och jag tycker det är, jag tror att Trygga Barnen är den enda organisation som har barn upp till 25.
Mm.
Och det märks på de grupperna med de äldre barnen. Det händer så mycket. Men när barnen hade gått en termin hos Trygga Barnen och så kom tillbaka och sa, alltså mamman eller pappan som var medberoende måste göra någonting. Mm. För barnen, du vet, det kommer hem och så är det likadant som det var innan.
Mm. Man tillfrisknar själv.
Ja, den enda som så att säga får möjlighet att uttrycka sina känslor och sina behov kanske är barnet. Men de vuxna stannar i den här dysfunktionella miljön och i det dysfunktionella familjesystemet.
Exakt.
Och därför skapade du Trygga Vuxna. Vad gör man på Trygga Vuxna?
Jo, men då kan jag berätta vad som... Jag har portaler.
Mm.
En medberoende terapeutportal och en advokatportal.
Mm.
Där jag, då ringer folk till mig,
mm,
alltså medberoende vuxna. Och jag hjälper inte den beroende, men ibland blir det ju,
mm,
att den beroende blir indragen så att jag kan hänvisa. Och då ser jag till att de kommer till en terapeut. Och mitt vapen, eller det som jag använder, det är att om jag rekommenderar en person att ringa till en terapeut, så vill jag att de återkopplar till mig och berättar. Och det märker jag, för när jag fick hjälp, då var det verkligen så här, min terapeut sa, gå upp på din platå nu, Agneta, skärp dig. Just det här, alltså man vågar säga ifrån, för det är så svårt ibland. Ska jag gå i terapi? Jag är inte sjuk.
Mm. Mm.
Men om någon slår dig i huvudet lite så du kommer iväg, så får du kontakt med den där bra terapeuten. Och då är det skönt också för dem att veta, ja, då måste jag ringa till Agneta och berätta hur det var.
Mm.
Och jag märkte det funkar bra. Och sen när det gäller advokatportal, det här med vårdnadstvister.
Mm.
Jag säger ju så här, ju mer kär du är, ju mer papper ska vara påskrivet innan du går över tröskeln.
Mm.
Jag vet ju många, om du lever med en rik man eller rik kvinna, så kanske du inte har lust att skilja dig.
Mm.
För att du inte vill flytta från det här fina huset eller det här vackra landstället eller vad det än är.
Mm.
Men ger vi dem sunt förnuft och bra redskap från början, mm, så blir det mycket enklare. Jag har ju varit med, alltså varför jag har gjort det här, det är av egen erfarenhet.
Mm.
Jag kan bara berätta att Hans, vi hade egna företag och han skrev inte på mitt, men jag skrev på hans. Men jag hade en så bra advokat och det är så det kommer. Så att, jag vet fortfarande inte vad hon gjorde, men hon tog med sig Hans på en promenad. Och sen kom hon tillbaka och så skrev han på pappret. Så jag vet att
sån
det går.
Sån tur har inte alla, ska säga.
Nej, men nej. Alltså, det beror på att det här är också skicklighet hos advokater.
Mm.
Och hur man vågar, så kanske Hans var svag just då, jag vet inte. Men det är också det här tycker jag med sekretess.
Och det underlättade din skilsmässa.
Ja.
Mm.
Och den var ju inte så lätt heller, för han var ju jättesjuk.
Mm.
Nej, men jag tycker också det här med sekretesslagen. Alltså allt. Har, åter som jag tycker så bra med er och som jag lärde mig från Djävulsdansen. Har du rätt verktyg?
Mm.
Och rätt människor omkring dig och våga be om hjälp. Det är så viktigt.
Mm. Det är ju inte lätt, eftersom man lever ju ofta i en liksom verklighet som man har skapat tillsammans med en beroende som är helt väsensskild från vad som egentligen är rätt och riktigt.
Mm.
För som medberoende får man höra då, om du berättar det här kommer ditten och datten hända. Det kan vara allt från att då kommer mina föräldrar dö, då kommer barnen bli mobbade. Man liksom korvstoppas med att man själv i stort sett är skyldig till det som pågår. Och sen börjar sen prata om den här djävulsdansen, att sen vet man inte vem som är medberoende och vem som är beroende efter ett tag. Det är ungefär samma symptom, men jag tänkte på Sandra då på The House. Hon sa ju till mig att någonting som fick mig att tänka till lite, inte för att jag inte har förstått det innan, men din drog är ju lika stark, men det är ju känslor. Du måste ju liksom fluffa och dämpa känslor på alla runt omkring dig. Missbrukaren har ju sin drog. Egentligen när den tar slut, eller om hen då lyckas liksom bli fri från det beroendet, så är ju liksom, ja, då är man ju ganska, inte klar, men det är i alla fall, man står fri.
Mm.
Men själv, jag menar, ibland kan man ju, som vi pratar om, vara medberoende till en falukorv. Man bara, det är ingen fara, typ. Ja, men jag bara, det, när man gör liksom stegen igen, jag säger, man ser tillbaka på sitt liv och alla de där som man har tröstat på förskolan och gamla gubbar som har tappat snusen, som man har gett sin väska till. Och det liksom finns ju inga begränsningar på hur synd man tycker om alla människor. Man tänker sig, de klarar inte det här. Nej, det är kanske du som inte klarar det här så himla bra. Så att man ska inte underskatta, liksom, inte för att man kallar det för en sjukdom, men det håller ju en i exakt samma hårda grepp som drogen gör.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så känner jag i alla fall.
Det är så roligt med Olivia, min dotter, hon är 34 nu. Mm. När fredagkväll, då ville jag att det skulle vara jättekul att komma hem till oss. Mm. Ibland var Hans hemma eller också låg han och sov, och så brydde vi oss inte om honom.
Nej.
Så du vet, alla kompisar kom hem till oss för att öppna skafferiet. Det var bara fyllt av godis och chips och popcorn. Mm. Det är så typiskt det här, man ska liksom skölja över, det ska vara så kul allting.
Men gud, nu kan jag tänka på mamma det hela. Och källare är full med godis. Hon jobbar ju som godisförsäljare.
Ja.
Alla fick vi hem och så leka godisaffär.
Och jag fortfarande, alltså Olivias kompisar, de berättar fortfarande, gud vad kul det var att komma hem till er på fredag kväll.
Ja,
men ja, kan man skämmas lite.
Man får inte vara så hård mot sig själv heller. Jag skrev ju någon bok som jag skrev, där ett litet lands BNP, det som jag lägger liksom ut på värmeljus och ljus och blommor och sådär. Människan måste ju någonstans få vila i liksom romantiserandet av allt det jobbiga. Men det kan ju också gå till överdrift. Vad finns det för varningstecken? När ska man liksom ta ett steg tillbaka och göra en inventering om vad som händer i familjen? För det som jag känner är att jag märker ibland inte när djävulsdans redan är igång. Då är det liksom redan för sent. Mm. Hur ska man tänka där? Som till exempel vi tar nu när semestern börjar. Och man vet att man lever med någon som är glad i flaskan.
Mm. Jag återkommer ofta till våran kära Lasse. Han sa till mig så här, de bevingade orden. Du kan aldrig förvänta dig ett friskt svar från en sjuk person. Och det skulle jag säga är själva kärnan i medberoendet också. Att vi fortsätter att betrakta beroendepersonen som en fullt kapabel person som bara kan skärpa till sig, och då kommer allt bli bra. Men det kommer inte ske. Och det kommer, om den här personen väljer att gå in i tillfrisknande, göra en behandling och förändra sig, så kommer det ta väldigt lång tid innan man kan betrakta den här personen som fullt fungerande och frisk. Mm. Eller hur, Agneta? En person som går in i behandling är ju inte liksom riktigt att lita på och fullt funktionabel förrän kanske efter minst ett års nykterhet. Alltså postabstinens är ju liksom, det här vill man ofta inte tänka på. Man vill som anhörig tänka att den dagen han bara slutar dricka, då kommer allt bli bra. Nej, det är ett år till sen, efter behandling, återfallsprevention. Sen, efter ett års nykterhet, då kanske någon börjar bli lite mer stabil i sina beteenden och sina relationsmönster, så att man faktiskt kan börja räkna med den här personen.
Mm.
Och det önskar jag att jag hade vetat om tidigare, att liksom när beroendesjukdomen syns, och jag skulle säga att ett tydligt varningstecken, det är när man går in i semestern och har en jobbig känsla av rastlöshet och ångest, att man tänker så här, åh nej, nu har jag liksom inget jobb och ingen skola som kommer rama in oss, utan nu måste vi försöka planera tillsammans med en person som det inte går att göra planer med. Utan allting kommer bli på volley, beroende på om den här personen har druckit, drogat eller inte. Så antingen så är han eller hon stabil, och då kommer vi kunna göra någonting kul och trevligt. Eller så är han eller hon inte det, och då måste vi hela tiden ha en plan B.
Jo, men på tal om Lars Ögren, så lärde han ju mig. Han var ju väldigt du vet, gå upp på din platå och väldigt sträng hela tiden, som jag verkligen uppskattade, för det behövde jag. Men han sa ju till mig just det här med, han åt ju lunch med Hans en gång. Och då beställde Hans in ett glas vin. Vad gjorde Lars då?
Gick, hoppas jag.
Yes, han reste på sig och bara gick därifrån.
Ja.
Och som jag tycker var så här ett bra tecken. Men sen lärde han mig också att när vi umgicks lite då fortfarande, och han och Hans, alltså Hans var med, då bestämde vi innan det var någonting att om du dricker, då går jag.
Ja.
Vi köper inte, och då gjorde jag det. För att jag hade fått den här, och det var samma sak sista året, alltså att jag levde så många år som medberoende. Jag ringde, alltså vi blev bjudna på middagar, då ringde jag. Jag bett om ursäkt till mina vänner, men jag ringde dagen innan eller på morgonen och sa, alltså jag har sån migrän, jag kan inte komma ikväll. För jag kunde inte sitta och titta på när han drack. Så då var jag hemma och sen väntade jag till han kom hem. Det första han gjorde, gick han in i köket, öppnade en flaska vin. Så töntigt vad man har gått igenom och behövt stå ut med.
Jag tycker inte det är töntigt alls. Jag bara tycker det säger så otroligt mycket. För att de allra flesta har ju ingen jobbig känsla av att ens partner är på middag och dricker vin. Alltså, de som klarar av att hantera alkohol gör ju det liksom.
Ja.
Men det är en hårfin gräns. Sjukdomen är progressiv, det vill säga den trillar inte in under en natt, utan den växer sig stark sakta men säkert. Och det tar flera år för någon att gå från att vara högkonsument till att faktiskt vara fullblodsalkoholist. Och det är inte något konstigt när man lever dagligdags med en sån person, att man liksom inte riktigt märker när det tippar över och blir sjukt. Men redan då kan man säga att det inte bara när personen är på sin drog, det vill säga full eller påtänd, som sjukdomen är där. Den är där hela tiden. Ja. Även när personen är nykter och vaknar upp och är bakis. Även däremellan, därför att typ 80% av tankarna hos den som är sjuk i beroende kommer bara kretsa kring när ska jag få dricka eller droga igen. Alltså att planera inför nästa tillfälle, att planera inför och att övertala sig själv om att det inte är problematiskt. Samt sin omgivning i de här konfliktfyllda samtalen där man kanske vågar som anhörig ta emot till sig och säga, du, jag tycker inte att det är kul när du dricker. Alltså vad är det vi möts av då? Motstånd, såklart.
Ja, och förnekelse. Gud, och tillbakakakan. Och tillbakakakan är en gammal
klassiker. Du är så känslig, du måste ha
ska PMS. Ska du säga?
Ja, du som själv dricker så mycket. Du var ju dyngrak sist.
Nej, men om vi ska försöka bena ut det lite så det inte bara blir känslor igen då. Så handlar det om, du är inne på någonting att man märker inte när det tippar över. Och när jag var på anhörigvecka så träffade jag massa människor som berättade de mest liksom hårresande historier. Just med det att även om man bestämmer med beroendepersoner att så här, nu bestämmer vi detta. Att vara kidnappad i en social situation, i ett kontext med familj, barn, förberedelser, förväntningar, glädje. Och så tippas det där över. Det krävs väldigt, väldigt mycket liksom ork och mod för att stoppa det då och sen då liksom förstöra stämningen för alla, eller man ska säga. Så jag tycker man ska tänka igenom så här, okej, är det ens värt det? Ska vi tänka att så här, antingen gör vi någon mindre grej om vi nu vill vara ihop så vi inte riskerar liksom alla triggers. Det är liksom hundratals triggers överallt. Två, vi kanske ska fira på olika sätt. Det kanske en halv dag är vi där och sen möts vi upp eller någonting. Det här med att man ska då säga, då går jag om du börjar dricka, eller om vi kommer då att dricka, då går vi. Alltså, det har ju vi försökt sagt till varandra många gånger, men det är ju inte helt enkelt. Liksom. För man, om man är själv med beroendepersonen, då är det bara så här, hej då, här får du ett finger, adjö. Men det är alltid liksom ett socialt kontext där förväntningarna kanske har funnits i månader. Och flera av de här förut alkoholisterna, de var ju på behandlingshem, så att, ja, de var verkligen under sitt första stapplande tillfrisknande. De sa ju också den här fantasin, som uppfinningsrikedomen hos människor när någon tar ifrån dem det de älskar och tror allra mest. Det är som att säga till ett barn så här, nej, nu får inte du ha den där godispåsen för nästa vecka. Allting triggas igång och de ska hitta den där godispåsen, ska övertala den här.
Gömma den.
Ja, liksom, och det var liksom så många historier som vi aldrig ens skulle kunna komma på om vi satt och skrev liksom manus som skulle vara helt galna. Det var allt från att låtsas stå på 50-årsresan i Dubai när man insåg att oj, det här var ett alkoholfritt hotell. nu ska jag göra som du vill, älskling. Nu kommer jag precis på, jag ska börja jogga.
Mm.
Jaha, mm. Nu när jag fyller 50. Och alla duper alla. Han kommer tillbaka, har då stannat till och druckit på vägen på sin joggingrunda. Kommer tillbaka till hotellet packad. Frun märker det. Det är liksom den här tystnaden överenskommer. Ingen vågar säga någonting. Man vet att dålig stämning. Mm. Någon hade gått ut med hunden. Någon har tagit bilen. Kastat ut 3-4 öl. Då går jag ut med hunden, älskling. Upp ner i diket.
Okej.
En midsommar hade blivit så att frun hade sagt, okej, vi firar med din familj. Vi firar med alla i släkten. Då dricker du bara lätt öl. Okej, okay. Vet ni vad han gjorde då? Han googlade upp att det fanns en liten kapsyl som man kunde trycka på efteråt.
Uh-huh.
Utan att man såg det.
Uh-huh.
Så fyllde han den med whisky.
Lättölsflaskan.
Mm. Mm. Och då såg han ju, nej, lättölsburken, uh-huh. 3 stycken. Uh-huh. Och då såg han ju på frun att när han satt och duttade lite bara, då blev hon misstänksam. Vad håller han på med nu där borta?
Uh-huh.
Och sen kom ju ambulansen och barnpumpan.
Nej, han är jättebrusad förstås.
Ja, så att man kan ju heller inte lita på sig själv som anhörig när man själv varit anhörig kanske mellan 5 och 70 år. Jag bara känner sig, man kanske får lägga ner högtider en liten stund, eller så får man vara utan beroendepersonen då, även om det känns hårt.
Hur gjorde du, Agneta? Alltså er första, efter att ni hade konfronterat Hans, alltså du har ett problem, vi vill att du slutar dricka. Hur firade ni er första midsommar efter det?
Ja, vi var ute på Räfsnäs tillsammans med våra gamla vänner, liksom, för Hans, när han fick gå, när vi, alltså det var ju så här, det blev ju lite fel. Vi gjorde en egen sån här intervention med honom.
Mm.
Du var liksom 48 timmar på dig.
Mm.
Om inte du åker in på behandling så vill inte vi träffa dig någon mer. Och han hade ju pengar och allting, så han drog ju, men då bodde han ju på, alltså det var flera år liksom när han fanns. Mm. Och bodde på hotell runt och gömde sig i trädgården och fick besöksförbud och alla såna här grejer. Så att det...
Eran plan, alltså din dröm, hade ju varit att han skulle ha lyssnat på er och gått och gjort en behandling. Och det är faktiskt en väldigt viktig historia, därför att vi matas ofta med att så här, den här interventionen kommer liksom lyckas. För familjen betyder så mycket, men den gör inte alltid det. Det finns jättemånga som har beroende som inte kommer svara på det där första försöket. Och jag intervjuade Monica Fagerholm i veckan. Hon är ju finlandssvensk författare.
Mm.
Och hon är nykter sedan 20 år tillbaka. Men hon berättade att liksom, efter den första interventionen som gjordes med henne, när hennes dåvarande sambo sa liksom, du, det här funkar inte längre. Hon hade inga barn eller så, så att liksom, hennes drickande orsakade inte skada på fler än hennes sambo. Missförstå mig rätt, liksom. Mm. Det är tillräckligt. Men det tog ändå 5 år för henne efter det tillfället att sen faktiskt bli nykter. Och det gör det för väldigt många som har ett utvecklat beroende. Det går nästan aldrig så här första gången. Nej. Och det hade jag också önskat att jag hade fått veta.
Mm. Ja,
att det kommer så här, okej, när det når liksom den här botten och gränsen för vad man pallar med och mäktar med, och gömda flaskor och lögner och manipulativa konflikter, ja, men då kanske det kommer ta 5 år innan den här personen faktiskt får en stabil nykterhet.
Mm.
Det är 5 år av ett barns liv. Det är liksom merparten av en barndom. Det är 5 år av ens eget liv om man väljer att stanna kvar och stå kvar i det. Och om man nu väljer det, då måste man göra de åren till bra år, i alla fall. Alltså, hur gör man då? Hur gör man det bra? Och jag skulle vilja säga så här, har man en aktiv beroende person i sitt liv, fira inte midsommar tillsammans med den personen. Det finns ju massor med andra bra ställen att fira midsommar med, tillsammans med sina barn.
Mm.
Det kan jag säga att jag själv har gjort i relation till mina barns pappa, som ju har haft ett narkotikamissbruk. Att liksom, nej, under flera år firade inte vi tillsammans. Jag har alltid tänkt att så här, jul, midsommar, påsk, det är barnens högtid.
Mm.
Då firar vi på något ställe där det är roligt för barn att vara. Mm. Där det inte förekommer alkohol, där det inte ska vara fokus på de vuxnas liksom nubbedrickande och bärshinkande. Jag tycker inte det har varit ett dugg svårt att åstadkomma faktiskt.
Nej, men du hade ju innan dess, så var det ju flera tillfällen, bland annat en jul där ni hade kommit överens om att han inte skulle dricka.
Ja, ja, ja. Man måste ju gå igenom det för att förstå sen, men det här funkar ju inte med den här personen.
Nej.
Och jag kan säga också att så här, det som är vedervärdigt när man väl så att säga ger beroendepersonen en chans, så här, okej, vi firar jul, men då ska vi inte dricka.
Nej.
Och sen gör personen det ändå. Det är då man är kidnappad i situationen. För finns det barn med då, så vill man ju absolut inte ställa till en scen. Man vill inte liksom packa ihop väskorna och dra därifrån, för då ska ju ungarna med på det, och då blir liksom julafton helt jävla uppfuckad. Så vad gör man då i den här akuta situationen, när man kanske befinner sig på något landställe, någon skärgårdsö eller dylikt, på midsommar, och man har givit den här personen en chans att få vara med, och sen bara märker man att han eller hon kanske har haft med sig en plunta och gått iväg och druckit och är packad plötsligt. Vad gör man då? Vad skulle ni säga?
Då kanske du eller jag ska vara nykter.
Ja, tänka det så här, är en skitbra
sak. Så att jag kan ha en reträtt. Antingen att det kommer en kompis och hämtar, eller att jag har bilen. Om man inte åker till det stället där man ska åka båt eller någonting.
Där man är isolerad. Ja, man måste att vara på ett ställe där du inte behöver stanna kvar och sova över och isolerad.
Nej, jag tror liksom planera, var lite. För jag tänker just på den julafton när det blev skaldjur istället. När han blev berusad. Och så sitter han i soffan och säger så här: kan någon hämta ett glas vin till mig? Och då, Ida blev ju jättearg, så hans, då, min mellandotter, hon var ju tuff, liksom, så hon blev ju jättearg. Så hon bara gick ut och hämtade ett glas och hällde i vatten och gick tillbaka till honom med vatten. Och han blev så arg. Han gick upp och la sig. Hans mamma då, farmor, sitter i soffan, hon fattar ju ingenting. Så det blev, alltså, det blev bra, för att då började vi prata. När han hade gått upp och lagt sig så körde jag hem, eller Oskar körde hem farmor, eller vad vi gjorde för något. Och sen satt vi kvar och pratade, och den julen tror jag räddade mycket, för att han sov juldagen och annan dagen. Jag och barnen åkte iväg och gjorde massor med fina saker. Och sen så försvann ju han.
Var det kort innan ni körde den här interventionen, eller?
Ja. Och vad som var fint, tycker jag, på något sätt, alltså man tänker på barnen. Det här vad man utsätter dem för. Det är därför jag har sagt så här, liksom, inte ett barn ska behöva gå igenom det mina barn har gått igenom, och de har inte fått stryk. Men den här liksom fysiskt, alltså, det är ungefär som jag sa till polisen, jag önskar att jag hade ett blåmärke. Istället för de här blåmärkena här inne, de tar mycket längre tid att läka. Och så syns det inte på samma sätt heller.
Nej. Och för att bena i det, så tror jag att det största sveket med någon som har ett beroende, det är ju de här förändrade beteendena. Att man blir skitarg när någon kommer med ett glas vatten. Att någon går upp och lägger sig och sover. Så dels är det ju emotionell frånvaro. Att man bara loggar ut som alkoholist eller narkoman. Man bara, hej, nu har jag druckit ett glas vin. Bye bye, säger man till sina barn. Nu är jag på en egen resa.
Det är det värsta fall. Bakfyllan pratar vi väldigt lite om. Det har ju ni fokuserat mycket på, så här. Att bakfyllan är minst lika, kanske ännu farligare, för då är mamma eller pappa eller båda två lättirriterade. Liksom den där kemiska
skruvkroppen. Man har ångest, man är liksom, det finns liksom låg toleranströskel för att barnen då kanske har behov och så vidare, utan man tassar på tå för att det är en jobbig särstämning. Men så dels är det emotionell frånvaro, att man faktiskt går in på en egen, så att säga, resa där barnen inte är lika viktiga. Men sen är det ju också den här oförutsägbarheten som beroendepersonen, så att säga, erbjuder. Att man liksom aldrig vet nästa drag. Aha, okej, nu drack han fast han sa att han inte skulle göra det. Och nu innebär det flera dagars emotionell frånvaro. Och som barn så har man ett behov av förutsägbarhet. Alltså man behöver veta, hur ska vi fira midsommar? Ja, men det kommer bli ungefär så här och så här och så här. Det har även vuxna människor. Men vi kan ändå skapa förutsägbarhet själva. Det kan inte barn. De är liksom helt i klorna på oss vuxna. Att skapa den här förutsägbarheten och den här... ramen.
Ja, men lite grann som Ann sa också förut, det här med den här, vad ska man säga, kulturen, att barn, hur viktigt det är att barn också känner, nästan ju lugnare det är, så kan barnen bli ännu, ännu mer oroliga. För att, oj, nu händer ingenting. Nej. Vad händer nu?
Alltså, vad kommer att man hända snart?
Ja, liksom. Att man hela tiden är på tå som den som inte dricker, och det är ju inte okej. Och då kan man ju tänka hur barnen tänker. Tänk. Hur många nätter sover de här barnen egentligen en lugn sömn?
Ja, men så vårt tips är så här, gör din research. Har du någon som kan komma och hämta er? Om man nu ändå ska vara på en liksom, ö, finns det taxibåtar? Ja. Hur länge går de? Kan vi vara liksom, på något annat ställe? Jag menar, lika manipulerande som den beroende. Du är alltid smartare än den som är beroende. Tycker jag alltid. Men det här tycker jag är jättekul, för Lena och Anders har ju precis sin nya lägenhet. Alltså, var lite smart. Jättebra. Tills du känner dig trygg 5 år senare.
Men jag tänker också att ett föregående, alltså det man kan göra inför midsommar. Jag brukar säga till mina klienter så att du ska ta makten över högtiden. Det vill säga, det är du som projektleder högtiden. Den som är beroende, som har ett problem, ett problematiskt förhållande till alkohol eller droger, ska inte få sätta agendan, för den personen kommer göra en agenda som gynnar hans eller hennes missbruk. Helt givet. Så ta makten över den här högtiden, bestäm själv, och sen var jättetydlig med att annonsera hur du vill ha det. Jag vill att vi inte dricker alkohol på den här lunchen. Det är barnens högtid och jag tycker att vi firar midsommar på det här stället, där det liksom inte är en alkoholdränkt miljö. Och några sådana exempel, det är ju landets massa olika härliga hembygdsgårdar. Ja. Det är tips jag kan ge. Det brukar vara så här, bara massa rara människor som inte är så intresserade av att dricka. Man tar bilen dit, man gör en härlig god picknick, och så brukar det vara liksom lite olika lotterier och stånd och grejer. Sorunda hembygdsgård där jag bor, där brukar det vara supermysigt. Och som du säger, att ha en plan B, Ann, och du också Agneta, det är liksom så här, så jävla viktigt att man vet så här, börja med midsommar, och om det här händer, då kommer jag göra så här, utan att det behöver bli liksom katastrofkänslor, att någon har förrått den. För det tycker jag också är en så här, jag vet hur många år när jag gick runt och var så här, hur fan kunde han, och det är inte klokt, att man liksom själv blir så här emotionellt väldigt drabbad av.
Såklart.
Jo, fast samtidigt så tänker jag så här, ju mer kunskap jag har om det, desto mindre emotionellt drabbad blir jag av det. Det är klart att en alkoholist eller narkoman som är aktiv kommer dricka om det är liksom ett bord med sprit framför en.
Ja, men det är om du är förberedd, så kan
man
du släppa. Men det är det man inte har varit. Det är där man har varit så jävla naiv, för att man har inte haft kunskap. Så man har, varje gång så har man ju trott på den här personen. Säger, jaha, du skulle bara gå iväg och titta lite där borta.
Men jag har en sak som jag har gjort, som jag tror man får, annars skulle inte jag ha gjort det. Men jag, när jag hade fått bra hjälp och gått i terapi, då gick jag på öppna A-möten. Jag fick själv inte säga någonting, men efteråt så kunde jag prata med de nyktra alkoholisterna och ställa mina frågor. Och det, alltså det lärde mig så mycket. Det tycker jag är någonting som jag skulle vilja... Jag vet inte vad AA och Kovanon säger om det. Men man kan ju alltid fråga. Räck upp handen och säga, jag har varit gift med en narkoman eller en alkoholist. Är det okej att jag är med på det här mötet?
För jag lärde mig... har öppna möten.
Ja, ja,
och där alla är välkomna. Jag håller med dig, Agneta. Jag tycker verkligen... Jag har varit på flera öppna, framförallt en av möten. Det är också för... Man går runt och har en väldigt ilska, man hatar sin missbrukare till slut. Man har liksom ett förakt inför den här jävla idioten som har ställt till ens liv på det här bedrövliga viset. Och det kan jag säga också har återfått min respekt och kärlek för att det här är människor som verkligen kämpar. Egentligen så är det är liksom ingen människa som vill förstöra någon annans midsommar. Det är sjukdomen som gör det här, och det skapar också bomull över en redan trasig själ. Att förstå att liksom, det är inte personligt riktat mot oss som är anhöriga. Det är inte personligt riktat mot oss. Det är ingen som gör det här för att förstöra våra liv. Utan det här är en sjukdom, och ju mer vi lär oss om den, ju tidigare vi kan förstå att vi kan inte kontrollera den som är sjuk. Den enda som kan göra det är den personen som är sjuk själv. Jag tycker att det också har varit en fin så här, liknelse. Att vi skulle ju aldrig gå runt och så här, mäta blodsockret på en frisk eller på en vuxen diabetiker, eller vara så här, nu ska du ta insulin, nu ska du göra det här. Utan den person som har en sjukdom måste själv ansvara för att försöka leva ett friskt liv och ta ansvar över behandling. Och det man kan göra när man står bredvid, det är bara att säga, hörru, du måste ta hjälp. Du behöver ta hand om den här problematiken. Jag ser att du kämpar med ett alkohol- eller drogberoende- eller vad det nu är för processberoende man har. Alltså våga säga det, våga påpeka det och peka på vad det finns hjälp att få. Sen kan man inte göra mer.
Det här är där jag har gått bet, just på grund av att en medberoende är ju liksom beroende av känslorna. Att om jag bara lite tidigare insett sig, det har ingenting med dig att göra, Ann. Hur härlig du är som fru eller som dotter, hur fint du är, hur många ljus du tänder, hur många julklappar, hur mycket du vänder ut och in på dig själv, hur mycket liksom pengar du bränner på att överkompensera, så kommer det ändå aldrig vara tillräckligt eftersom den andra inte vill. För att den är sjuk, den måste vilja själv. Och då undrar jag, varför så verkar han så svart och varför han verkar deppig? Och nu är det så liksom, man tar på sig skulden själv, för man får ju också skulden av beroendepersonen. Ja, men om du bara kunde låta mig vara, och tack som fan för att jag började dricka eller spela, eller nu vad det handlar om liksom. Och det är inte helt enkelt, hur gammal man än är eller hur erfaren, hur mycket man kan, och stå fri från det där. För när man får hört det tillräckligt många gånger, då blir man ändå ledsen, för man tänker sig, jag som gjorde allt, nu har inte med dig att göra. Och om du bara kan liksom förstå det till 15% istället för 0%, då kan du titta på din människa som du faktiskt älskar och inse så här, det har liksom ingenting med oss att göra. Med de här fina barnen eller med vårt hus eller sommarstället, det har bara med sjukdomen att göra. Och då kan man också gå därifrån. Både liksom känslomässigt lite mer och geografiskt. Man ska inte underskatta det där geografiska avståndet. För att det är svårt att vara i en annan människas energier. Och de är otroligt starka. För man har ju också det här känslomässiga bindningen till varandra, som oftast är starkare då än kanske i en, ursäkta uttrycket, normal relation, för att det har hänt så mycket. Och man har offrat så mycket, man har investerat så mycket. Som en kompis till mig som säger, nej men nu har jag investerat så mycket så nu kan jag inte ge upp.
Nej.
Så det är inte helt liksom enkelt att vara inne där och tro att man kan stå fri.
Om det finns problematik i familjen och det finns barn, som det nästan alltid finns, så är det inte att den som är fullast vinner. Utan det är också det här att om ett barn liksom är orolig, bara man hör liksom att man öppnar en vinflaska, eller man hör liksom att det klirrar i glas.
Tonen på rösten.
Ja, och sen mamma också det här som... Jag har ju tagit ett beslut offentligt att jag aldrig dricker när mina barnbarn är med. Och det är jag jättestolt över. Och nu blir det ju så att de nästan är alltid med. Så då, och jag är inte nykterist på det sättet. Men just det här att man luktar. Och jag kan inte köra bil. Om jag dricker ett glas vin. Om det händer någonting. Och det, jag märker att det är... Alltså, just för barnens skull... att det handlar inte om fullast vinner. Utan det kan finnas andra nivåer som barn... Ja, pappa eller mamma är full och hon ligger eller han ligger där i soffan. Men den andra personen kanske gör något värre. Alltså jag tror man ska tänka på allt.
En måste alltid vara totalt närvarande med barn, tror jag.
Ja.
Men om man nu vill försöka få till stånd någon typ av förändring. Alltså man älskar sin partner. Vi utgår från det resonemanget att vi lever tillsammans med någon som har liksom ett utvecklat beroende. Och dels så kanske man har haft okunskap länge och inte fattat det, så det har galopperat och till slut sitter man där i en ohållbar situation. Agneta, du berättade om er så att säga egna intervention. Att liksom du får 48 timmar på dig, du ska in på behandling eller så skiljer vi oss. Tycker du så här i efterhand, alltså önskar du att du hade gjort på något annat sätt, eller tror du att det var liksom...
Jag kan säga att jag önskar att jag hade haft... Jag hade fått reda på hur jag skulle säga, men jag, idag, jag skulle ju haft en terapeut med mig. Det var jag och barnen. Och Olivia fick inte vara med, för hon var för ung. Så henne skickade vi på sportbrå.
Ja, ni hade inte ens en terapeut.
Nej, utan vi gjorde... Alltså, förstår du?
Ja, jag fattar.
Men då var han så sjuk. Alltså, det hade nog gått lite... för långt. Och sen åkte han ju på... Han var ju i Spanien på behandling. Ingenting funkade. Man talar inte om för mig vad jag ska göra. Det var ju Hans trygg. Och sen tror jag pengarna styrde väldigt mycket. För att vem... Han behövde. Han klarade sig ju. Och så var han så sjuk så att... Och sen då... Och så hade vi ett hus i Frankrike. Så att då åkte han ju dit. Så han försvann ju liksom ur vår horisont. Så han dog ju där nere.
Vi ska säga det också att Hans, han slutade ju aldrig dricka, utan han bestämde sig för att, så att säga, fortsätta i sin beroendesjukdom och att inte behandla den. Och det slutade ju, precis som man brukar säga, fängelseinstitution eller död är ett så här uttryck som man ofta i 12-stegsprogrammet säger. Att det är det den här sjukdomen slutar med. Och den gör ju det, alltså obehandlad. Det säger min erfarenhet mig också. Jag har ju träffat en och annan i mina dagar. Liksom, att så här, det kan aldrig sluta. Så här, ja, men han var skitalkoholiserad och det var åt helvete. Men sen blev han bra igen. Alltså, jag har hittills inte träffat en enda person som har lyckats vända det här och kunnat börja lära sig dricka normalt. Även om det finns så många alkoholister lyfter ju gärna fram de här liksom... Vad ska man säga att de är? Men de är ju så här maskrospersoner som är så här... Ja, men han var nere i skiten, men nu kan han sitta och sippa på ett glas chablis i solnedgången. Det händer liksom inte. Det existerar faktiskt inte.
Om man har varit alkoholist så kommer man aldrig kunna börja dricka
igen. Normalt igen, nej.
Nej, överhuvudtaget.
Men får jag bara fråga, har du kört någon intervention med någon beroende person i din närhet någon gång? Och hur har det slutat?
Vi försökte väl, tror jag, med pappa någon gång.
Mm.
Men som sagt, när det redan har gått så där långt och personen i fråga faktiskt nästan är påverkad hela tiden, aldrig liksom nyktrat till, då går det liksom inte att komma in i systemet. Det är bara ute efter att liksom hitta sin belöning som är alkoholen. Och som min pappa då drevs mycket av ångest och skam såklart, som alla beroende personer och medberoende personer också gör. Så att vi hade väl någon liksom halvtaffligt försök där, och det var väl inte något jättebra utfall. Och så här i efterhand så förstår man ju det.
Ja.
Om man själv känner sig skamligt någon gång när ens kompis har gjort någon liten intervention. Nu får du lämna honom, eller nu är det ditten och datten. Herregud vad alla liksom system kopplas på. Liksom nervsystemet, försvar. Det gamla försvarssystemet. Man säger, skit i det, ska ni skita i, tycker att göra. Och sen ska man komma ner från det och inse att de vill bara visa kärlek. Mm. De finns där för mig. De vill bara, det kan ju ta åratal.
Ja, och det kan jag säga så här. För jag har också varit med om dels att göra interventioner med människor som jag själv lever nära, liksom, familjemedlemmar. Och det har nästan aldrig slutat bra. Men sen har jag också fått förmånen att som utomstående vara med och göra interventioner. Mm. Och jag kan säga att det som har burit mig i de interventionerna som har slutat bra, det är när man lyckas förmedla liksom, vi ska hjälpa dig nu. Alltså, kom med mig. Jag ska följa med dig till ditt första NO-möte, eller jag ska ta med dig till en medberoende terapeut här som jag vet kommer hjälpa dig. Alltså, när man lyckas förmedla dels att det finns kärlek som bär igenom, och att så här, fan, jag älskar dig, jag vill se dig tillfriskna och jag ska hjälpa dig med det här. Det, där har det slutat bra.
Och men en morot också, så här, här till exempel dina barn, dina barnbarn, din framtid. Det finns liksom hopp.
Vi vill vara med dig i det här, vi ska göra det tillsammans. Alltså en känsla av, och vet ni att jag läste en sån sjukt spännande text om Dr. Westerlund, som har givit upphov till... Nej, Dr. Westerlund gav upphov till pelargonen Dr. Westerlund.
Ja, ja,
så jävla spännande läkare som var verksam i Enköpingsläkaren under sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Men han hade liksom, han var så framstående, framförallt med personer som hade missbruk och psykisk ohälsa. Och vet ni vad det viktigaste i hans behandlingsmetod var? Det var att när han fick en patient eller klient till sig, det var att prata i vi-termer. Nu ska vi göra det här. Ja, alltså att man skapar en allians tillsammans med den man vill faktiskt hjälpa.
Mm.
Vi två ska ta oss igenom det här tillsammans. Att man känner att man inte är ensam. Och när det gäller beroendesjukdom och medberoende, jag skulle säga att ensamhet och isolation är den största delen av den här sjukdomen. Och det är alltid där det slutar. Titta på Hans. Att sitta ensam i Frankrike och dricka. Mm. Alla personer som utvecklar beroende slutar alltid totalt ensamma i sitt missbruk. Och det är så fruktansvärt sorgligt att se. Därför att man byter ut alla sina mellanmänskliga relationer, all kärlek, all familj, mot sin drog.
Mm.
Och det är otroligt plågsamt och sorgligt att se det på avstånd. Att stå bredvid och titta på det liksom.
Vill Agneta Trygg och alla Trygga Barnen bjuda in er till Trygg Midsommar. Det har jag tror att det är 12:e året, jag har varit där 10 år i alla fall. Där får barn som lever i familjer där det finns missbruk eller beroende ta med sig en person som inte missbrukar eller är beroende. Det låter kanske hårt, men det är för barnens skull. Och komma dit och fira en väldigt fin midsommar. En vecka innan då det är midsommar. Så att de ska kunna komma tillbaka sen till sina kompisar, till skolan. Och till gatan i stan eller på landet. Så jag hade en sån himla härlig midsommar. Och det är helt fantastiskt. Det är lekar, popcorn, mjukglass, pyssel, kransbindning. Helt fantastisk stämning. Och man kan såklart och ska såklart vara anonym. Tack för att ni har lyssnat och jag vill bara skicka med en sista grej. Förutom det vi sa, ta kontroll över högtiderna men också någonting som är lite svårt att inse ibland. Men som man kan ha lite som ett mantra och säga till sig själv varje morgon. Att någon annans ansvar är deras ansvar, inte mitt. Det gör saker och ting så mycket lättare. Vill du säga någonting, Agneta?
Tack Ann och Sanna för den här stunden här där vi har förmedlat kunskap som jag hoppas att ni... Alla tar med er och tveka inte att höra av er om ni behöver hjälp. Vi finns här för er.
Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat och glad sommar. Puss och kram, hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.